P1, Sveriges Radio.
Jag sitter i bilen och ska ta ett tuggummi. Slänger in det i munnen så där lite tufft.
Ah! Aj!
Och då händer det. En bit av kindtanden längst in på överkäken lossnar. Jag känner efter med tungan. Skadan är förödande. Halva tanden är borta. Det är vasst och bart. Jag känner konturen av en lagning med ursprung på 1980-talet och river mig på knivvassa kanter. Och plötsligt har jag en ny prioriteringsordning i livet. För inte mycket fungerar om man inte kan äta ordentligt. När jag efter ett par dagar på soppa och sockerfri yoghurt äntligen får tid hos min tandläkare intar hon omedelbart en väldigt pessimistisk inställning till min tand. Det är ett svårt fall. Tanden är av så nära tandköttet att det är knepigt att laga. Finns inget att fästa i. Hon gör ett försök som misslyckas. Så ett till. Och meddelar sen att vi kommer att vara tvungna att dra ut tanden. Det är enda sättet. Jag får en tillfällig lagning och en säck med ångest med mig därifrån. Dra ut. Inte kunna tugga ordentligt. Tandlös. Varför tog jag det där tuggummit? Det blir mycket grubblerier. Jag inför ett radikalt sockerstopp för att inte äventyra min känsliga tand. Tugga bara på andra sidan. Försöker sen glömma bort det och låtsas att jag inte har några problem i världen. Det går så där. Den tillfälliga lagningen ramlar såklart ut och jag bestämmer mig för att få en second opinion. Kanske finns det skickligare tandläkare. Min nya akuttandläkare heter Igor och säger: "Du kan behålla tanden. Men vi måste rotfylla. Han som gör det jobbar bara på söndagar." Jag får en tid 3 veckor senare och en offert på dryga 12 000 kronor. Något som också kräver lite nya prioriteringar. Sen tappar jag den tillfälliga lagningen igen. En ny tandläkare som pratar om kronor och bryggor. En ny tillfällig lagning. Drömmer om att sitta fastspänd i tandläkarstolen och inte kunna andas. Vaknar genomsvettig med kudden över ansiktet. Så kommer den där söndagen, klockan blir 11. Rotfyllarspecialisten är ung och entusiastisk med tunna glasögonbågar. Han tittar, skrapar, mumlar och frågar sen: "Vill du speciellt ha en rotfyllning? För annars kan jag bara laga tanden åt dig." Va? Hade det inte varit för corona så hade jag kramat honom. En halvtimme senare är jag klar med en räkning på 1800 istället för 12 000 och en fundering över hur samma problem kan ge skäl till så radikalt olika lösningar. Och jag misstänker att några av er som lyssnar nu också varit med om tandproblem som ställt till med dilemman. Så ta nu tillfället i akt och fråga tandexpertisen direkt här i dagens Kropp och Själ. Du kan fråga precis vad du vill om tänder och munhälsa, om behandlingar och hygien. Ring direkt till oss, du som lyssnar på tisdagens direktsändning alltså, på 08 215 216 eller mejla på kropp@sverigesradio.se. Tagga till tänderna är rubriken idag. 08 215 216 är numret. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Elvarsson Neideman. Och här i studion finns Björn Klinge, seniorprofessor vid KI, övertandläkare bland annat. Hej och välkommen.
Hej och tack.
Du tog din tandläkarexamen 1977. Om du jämför med idag, hur mår våra tänder?
Våra tänder mår generellt sett betydligt bättre. Vi har kvar fler tänder högre upp i åldrarna. Så på det sättet så är det bra. Och samtidigt så är det klart att det finns återstående ganska stora problem och i vissa fall ökande problem i vissa grupperingar.
Mm. Och vad beror det på att de mår bättre tänderna? Har vi blivit bättre på att borsta?
Ja, jag tror vi har blivit bättre på att borsta. Vi har blivit bättre på måltidsvanor. Att inte småäta jämnt mellan måltiderna. Vi har blivit bättre på att använda fluoridtandkräm som ju skyddar tandytan. Så att på det sättet har det blivit betydligt bättre.
Och de växande problemen?
De växande problemen är dels i vissa åldersgrupper och mer socioekonomiskt utsatta som gäller alla sjukdomar egentligen. Och sen har vi något som man ibland kallar för tandvårdens paradox. Det vill säga att vi har varit så framgångsrika i vårt arbete så att vi har kvar tänder högt upp i åldrarna. Och sen kommer vi till en tid där vi kanske behöver hjälp med att sköta de kvarvarande tänderna. Det var enklare förr när man tog ut protesen och hade den i ett vattenglas vid sängkanten. Idag kräver det en ganska avancerad hjälpinsats för att göra rent i munnen. Och där har vi ett ganska stort hemarbete kan man säga. Att utveckla samarbetet mellan övrig vård och tandvård också.
Mm. Man får ju en känsla av att tandläkarna också resonerar annorlunda idag. Att man inte är lika benägen till exempel att plocka fram borren.
Absolut. Mm. Man har ju, dels har det ju skett en hel del på materialsidan. Det har utvecklats bättre material. Men man har också en mycket mer restriktiv hållning till att avverka tandsubstans. Så att i möjligaste mån försöker man bevara den tandsubstans som finns kvar. Så att det är ju ett dynamiskt område. Det utvecklas hela tiden. Det kommer nya material, nya tekniker. Så att visst det skiljer det sig de 40 plus år som jag har varit verksam så har det hänt väldigt mycket.
Mm. Karies och hål i tänderna har ju varit det stora problemet tidigare. Är det fortfarande så att det är det som är huvudproblemet?
Ja, om du tittar i så att säga, ett större sammanhang, ett globalt sammanhang till och med, så är världens vanligaste icke-smittsamma sjukdom, det är hål i tänderna, i vuxentänderna. Och sen på någonstans sjätte plats kommer tandlossningssjukdom. Och den sjukdomen utvecklas ju mer ju äldre man blir kan man säga.
Mm. Här i studion finns också Matilda Forsberg, tandhygienist på Eastman-institutets specialisttandvård. Hej och välkommen du också.
Hej och tack.
Man brukar dra likhetstecken mellan tandvård och rutiner. Att det ska bli samma rutin som att borsta tänderna. Men hur bra är det på att borsta tänderna?
Ja, jag skulle säga att majoriteten är väldigt bra på att utföra den vanan att man borstar tänderna. Sen är ju frågan hur man borstar tänderna och med vad och så vidare. Och där tänker jag också att man kanske inte bara pratar om tandvård utan munvård. Och att det inte bara är just tänderna och den hårda ytan som ska bli ren utan också närmast tandköttskanten så att tandköttet också mår bra.
Vad är viktigast att vara mest uppmärksam på då i munnen?
Ja, man kan säga att det som gäller egentligen för alla människor, det är ju det som vi kallar för basprofylax. Det vill säga att man borstar tänderna 2 gånger om dagen i minst 2 minuter skulle jag säga. Med ungefär 2 centimeter fluoridtandkräm. Och det här är basprofylaxen för att, som fungerar för de allra flesta. Men det är inte alltid det är tillräckligt utan utöver det så tycker jag absolut att man också ska göra rent mellan tänderna och det kan man börja med ungefär som tonåring för att få in den vanan med tandtråd eller andra munhygieniska hjälpmedel. Och där är det vi i tandvården som är med och hjälper till och guidar dig i vad just du behöver använda för det skiljer sig ganska mycket från olika människor.
Mm, beroende på hur tätt man har och hur tänderna
Precis,
sitter.
Och vad man har för hur det ser ut i munnen. Där kan man se, det var ju några löpsedlar för några år sedan där man tog fram det här med att USA hade slutat den här rekommendationen om att alla skulle använda tandtråd. Och det betydde inte att man skulle sluta göra rent mellan tänderna utan just att tandtråd inte alltid är det hjälpmedel som är bäst för alla.
Mm. Tandtråd kan ju vara ganska, liksom, det är ju lätt att det blöder, man kanske tar i lite för hårt, i alla fall som jag som har lite trångt emellan, man får ta i lite för att få ner den här tandtråden. Kan man skada tandköttet då också?
Man kan skada, absolut, men jag skulle säga att den vanligaste orsaken varför det blöder från tandköttet, det är ju för att tandköttet kanske är inflammerat. Och det blir inflammerat om det ligger kvar bakteriebeläggningar vid tandköttskanten och infekterar den här tandköttsfickan som finns. Och då betyder det att när man då börjar göra rent och komma åt på det området, det är först då man kanske märker av den här inflammationsprocessen. Men ju renare du får under längre tid, desto mindre kommer det att blöda.
Mm. Tandhygienister brukar alltid prata om tandsten och plack.
Ja.
Varför är det farligt?
Ja, man kan säga att alla människor har plack. Alla människor har bakteriebeläggningar i munnen, och det är lite så det ska vara. Det som är viktigt är att man varje dag också får rent från de här bakteriebeläggningarna. Plack är mjuka bakteriebeläggningar som var och en kan få bort hemma med hjälp av tandborste, tandtråd eller mellanrumsborstar. Men får det ligga ostört under en längre tid, så bildas det så småningom med hjälp av mineralsalter i saliven, så hårnar de och blir till tandsten. Men även tandsten finns i olika former. Det är skillnad på tandsten som är synlig för blotta ögat och tandsten som finns då under tandköttskanten och orsakar skada.
Mm. Så det kan ställa att man kan ha tandsten som man inte ser alltså?
Precis.
Mm. Och varför är det viktigt att ta bort den då?
Den är otroligt viktig att ta bort, just för att det är den som i det långa loppet skulle kunna leda till tandlossningssjukdom, det vill säga parodontit.
Mm. Det kommer vi att återkomma till lite senare. Jag ska bara presentera den tredje gästen, sist men inte minst, Margaret Sellberg-Känn, professor i oral immunologi vid Karolinska institutet. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Vilka slutsatser kan man dra om min generella hälsa genom att titta i munnen?
Ja, vi har ju tänder, alltså den friska tänder förmodligen, och så har vi ju mycket saliv som produceras från spottkörteln. Och man ska ju komma på att man sväljer faktiskt 1-2 liter saliv om dag. Så att vill man dricka rent vatten eller saliv, så tror jag ändå man ska försöka ha så friska tandvävnad och munvävnad som möjligt, precis som vi nämnde här.
Mm. Ja. För på senare decennier så har man ju kommit fram till att det finns ett ganska starkt samband mellan infektioner och inflammationer i munnen och övrig sjukdom. Och du har forskat kring sambandet med cancer i pankreas, alltså bukspottkörteln och munhälsan. Vad är det att titta på?
Ja, det här sambandet har man ju sett många, många decennier tillbaka. Man har inte riktigt förstått varför. Men de senaste 10 åren har man faktiskt blivit mycket mer intresserad. Jag blev faktiskt approcherad av pankras buksportsläkarna. Och de hade hört talas om det här. Och det de hade läst på ordentligt, där såg de redan att salivkörtlar och bukspottkörtlar har väldigt lika funktioner. De är ju där för att tillverka enzymer till vår matsmältning. Och då kan man tänka sig att till exempel om munbakterier som trivs i munnen, om de nu råkar komma i bukspottkörteln, det kan man tänka sig att de kanske kan trivas där också.
Mm.
Och det var ju en hypotes de hade, som vi lovade då att ta reda på. Och sen började vi samarbeta, vi tog vara på material från varann, och till vår förvåning så hittade vi faktiskt bakterier i pankreasvävnader. Och vissa bakteriesignatur var faktiskt kopplat till då tidig stadie av bukspottcancer.
Mm.
Och den bakteriesignatur är den som vi ser då när man har parodontit i munnen.
Och hur kommer bakterierna från munnen till bukspottkörteln?
Ja, det är någonting som man har experimentellt visat. Man vet inte riktigt, men i djurmodeller så vidare så har man ju sett att det kan antingen går då via saliv man sväljer, och det slinker igenom med hjälp av kanske de kanske kapas människoceller och sen så åker de igenom. Eller genom lymfatiska systemet eller blodomloppet, att den kan åka runt.
Mm. Pankreascancer är ju en av de svåraste cancersorterna som ofta upptäcks väldigt sent. Skulle den här kunskapen kunna hjälpa till att upptäcka cancern tidigare, tror jag?
Ja, för att med det här fyndet så har vi också många och flera andra grupper också. Man har ju sett då att till exempel om man har burit de här bakterierna länge, så finns det ju också möjlighet att man har kanske utvecklat antikroppar mot det också. Så det är faktiskt flera studier som har visat att flera år tidigare innan diagnosen, att det kan finnas då antikroppar mot de här bakteriesignatur i blod och saliv. Och det här är någonting som man skulle vilja ta vidare med, och det har man också börjat utnyttja på tarmcancerstudier, att man tittar på antikroppsförekomsten.
Mm. Ja. Men när man pratar om samband här, betyder det att de här bakterierna orsakar cancer eller är det tvärtom, eller hur? Vad
ja,
vet man om det?
Det där är också väldigt omtvistat. Man har ju förfinat sina tekniker nu och man har tagit fram bakterier och studerat dem i detaljer. Och det finns faktiskt ganska stora välgjorda studier som säger att vissa bakteriesignaturer som orsakar tandlossning, att de faktiskt kan ha lite onkobakterieegenskaper, det vill säga att de kan faktiskt stimulera cancertillväxt och till och med lura immunsystemet som gör att de blockar immunsystemet att angripa cancer. Mm. Och det är ju någonting som man faktiskt ska tänka på. Att,
ja. Ska man betrakta en inflammation i munnen som ett tecken på att man har annan sjukdom eller en förhöjd risk för sjukdom?
Jag tror förhöjd risk, ja. Mm. Alltså det är ju inte, det är troligen inte så bra att ha inflammation i munnen, infektion i munnen, för det sprider ju sig i kroppen.
Mm. Ja. Det säger Margret Sellberg, känd professor och tandläkare, som tillsammans med Matilda Forsberg, tandhygienist, och Björn Klinge, seniorprofessor och övertandläkare, utgör dagens expertpanel på ämnet tänder och munhälsa. Så du som har en fråga, någonting du undrar över, passa på och ställ den nu direkt. Ring oss på 08 215 216. 08 215 216. Du kan också mejla kropp@sverigesradio.se. Fråga vad du vill om tänder och munhälsa. Och vi har med oss Lena på telefon. Hallå Lena.
Hallå, hej.
Hej. Du har en fråga om visdomständer.
Ja, precis. Jag undrar om man bör ta bort dem i förebyggande syfte. Jag blev rekommenderad att göra det nämligen, för att jag har inga problem med dem. De tittade fram nu för några år, eller ja, ett och ett halvt år sedan kanske nu under pandemin. Och när jag nu äntligen vågar mig till tandläkaren igen och hon såg att de hade tittat fram, så trots att de är liksom rena, jag kan hålla dem rena och jag fick se dem själv, de är vita och fina. Men hon, tandläkaren, sa att det kommer att vara svårt att hålla dem rena längden och det bästa är att ta bort. Ska man göra det?
Ja, vad säger Björn?
Ja, man kan säga att synsättet på att behålla eller ta bort visdomständer har ändrats betydligt under senare år. Tidigare så hade man nästan alltid en uppfattning att till exempel när man hade avslutat tandregleringsbehandling så ingick det med automatik att man skulle plocka bort sina visdomständer eller anlag till visdomständer, därför att det fanns en liten risk för att det så att säga puttade på övriga tänder
gick
mot
tillbaka.
Mitten. Gick tillbaka. Mm. Men och sen har man överhuvudtaget haft en ganska generös hållning till att plocka bort visdomständer för att undvika möjliga framtida obehag. Jag skulle säga att man har svängt på det synsättet idag, så att idag har man en mycket mer restriktiv hållning till att ta bort visdomständer om de inte orsakar problem. Mm.
Men är det sämre kvalitet på visdomständer på något sätt?
Nej, inte nödvändigtvis.
Inte nödvändigtvis, men det kan vara det, eller det är det ibland? Eller?
Ja, och allting är, det är inte svart och vitt, utan det kan vara och kan vara inte. Och framförallt så ska man tänka på att det är en ganska stor grupp människor som inte får visdomständer. De bryter inte fram, och hos en ganska stor grupp så saknar man helt anlag till visdomständer. Och det betyder inte att man är mindre vis för den sakens skull.
Nej, det känns tryggt att veta. Ja. Men Lena, du är lite motståndare mot att ta bort tänderna.
Nej, jag vet helt enkelt inte hur man ska göra. Alltså, just nu har jag inga problem. Samtidigt om jag, som ni redan har nämnt, om man blir äldre och man kanske inte kan hålla dem rent lika lätt. Och om jag måste ta bort dem om 20 år, kommer det vara mycket jobbigare att ta bort dem då? Eller ska jag lika gärna göra det nu? Liksom?
Ja, man ska faktiskt också tänka på att som alltid så finns det ju två sidor på alla mynt, nämligen att det också kan bli lite problem efter man har tagit bort visdomständer. Särskilt gäller ju det visdomständerna i underkäken, därför att rotpaketen där ligger ofta i nära anslutning till nervbanorna. Så att är man besvärsfri, om tänderna är intakta och man har möjlighet att hålla det rent, så tycker jag att man kan ha alla anledningar att avvakta och ta bort dem.
Det är en ganska smärtsam upplevelse att ta bort visdomständer också, kan jag säga, som har gjort det.
Ja, kan vara. Och jag kan säga som har opererat bort tusentals visdomständer att i ena ögonblicket så går det hur enkelt som helst och i ett annat fall så är det ganska trixigt även om de ser ganska likartade ut. Så att visst, det kan vara busenkelt och det kan vara rätt komplicerat.
Mm. Ja, är du nöjd med svaret, Lena?
Ja, det är jag.
Har du bestämt det nu då?
Jag tror jag avvaktar.
Ja, okej. Okay. Mm. Tack så mycket för att du ringde.
Tack så hemskt mycket.
Hej då. Vi pratar om tänder och munhälsa i Kropp och Själ idag. Har du en fråga om dålig andedräkt, tandställning, porslinsfasader, läckande plastfyllningar eller något annat? Ring in och ställ den direkt till expertpanelen i studion.
Ring till Kropp och Själ 08 215 216.
Sockret, Matilda. Mm. Hur allvarligt är det för tänderna?
Ja, sockret är ju inte bra för tänderna. Och man kan säga att det som händer när man äter någonting med socker är ju att bakteriebeläggningen som man har på tänderna, och då framförallt finns det några specifika bakterier som älskar att få äta socker. När de får tillgång till socker så bildas en syra som skadar tandens hårdvävnad och orsakar hål, karies i tänderna. Mm. Framförallt innan det blir ett kariesangrepp, så det som händer är alltid en demineralisationsprocess. Det vill säga att hydroxylapatit heter, lämnar tanden. Det finns en chans om man sen låter munnen och tänderna vila från ett syraangrepp att det också själv återmineraliseras. Det kommer tillbaka mineraler till tanden och det byggs upp. Men råder det obalans och de här syraangreppen sker alldeles för ofta, för nära inpå, så blir det till slut hål och karies i tanden.
Mm. Men det finns inget samband mellan socker och tandlossning och den typen av problem?
Inte lika tydliga, nej. Inte på samma sätt.
Nej.
Utan just kariessjukdomen och tandlossningssjukdom, alltså periodontit, det är ju två skilda sjukdomar som handlar egentligen om olika typer av bakteriebeläggningar och så.
Mm. De vanligaste felen som man gör när man borstar då?
Ja, ett vanligt förekommande är kanske att man inte borstar tillräckligt länge. Man låter ofta kanske den vanan gå lite grann på autopilot. Borsta tänderna samtidigt som man letar nycklar eller tar på sig strumpor eller liknande. Då kan man fråga sig hur mycket tandborstning det faktiskt blir av. Men så försök, mitt råd skulle vara att försöka göra det till en ganska medveten handling så att man ser vad man gör, var man borstar. Man alltid börjar och slutar kanske på samma ställe eller, och så vidare. Sen är det ju väldigt vanligt förekommande att man, när man har borstat klart, det är många som gärna vill skölja rikligt med vatten efter tandborstningen. Och det tycker jag inte man ska göra. Då sköljer man ju bort mycket av den här fluoridtandkrämen som man vill ska ligga kvar och vara applicerad vid tandytorna för att hjälpa till och ge ett skydd. Så mitt råd är att se till att man har druckit mycket vatten innan. Och kanske man kan fukta munnen lite innan också, innan man börjar borsta tänderna. Så att man bara spottar ut och sen får det vara klart.
Mm. Och tandtråden, när ska man använda den? Jo. Före eller efter man borstar?
Ja, jag tycker det absolut viktigaste är att det blir gjort. Så trivs du med att tandtråda före? Absolut, det går jättebra. Trivs du med tandtråd efter, det går också bra. Det är mitt råd.
Det var ett fritt val där.
Huvudsaken är att den vanan blir... Ja,
huvudsaken är att man använder
att man
den.
Gör det. Ja. Att man gör rent mellan tänderna.
Då har vi med oss Anna. Hallå Anna.
Hej.
Vad vill du fråga om?
Jag vill fråga om muntorrhet som plågar mig väldigt mycket och stör mig natt. Och jag har frågat min tandläkare och tandhygienist. Ingen kan ge mig ett svar. Och jag har prövat spray, salva, några tabletter och sätta tandköttet, munskölj. Det kan hjälpa någon timme när jag vaknar och är precis torr i munnen.
Hur känns det i munnen då när du vaknar?
Det är precis torrt, klibbigt torrt. Mm. Jag har ingen saliv och då är jag väldigt rädd att det påverkar mina tänder.
Mm. Björn?
Ja, det är ju stor risk att det gör det om du är helt muntorr. Man kan säga att en av de vanligaste skälen till muntorrhet det är om man äter flera olika läkemedel som påverkar salivkörtlarna. Och det betyder att har man läkemedel utskrivna av någon läkare och är muntorr eller upplever sig vara besvärande muntorr så kan man tala med sin läkare om det finns möjlighet att ändra medicineringen, justera den på något sätt. Därför att, som sagt, förstahands skälet till muntorrhet är läkemedelsanvändning.
Man kan säga att de här läkemedel är sådana som är mer eller mindre för folksjukdomar.
Precis, det är, blodtryck och urinvägsinfektioner, njurskador.
Antidepressiva.
Precis.
Och så det är väldigt många stora grupper som
just så
har sådana här mediciner.
Ja. Mm. Och ofta går det då att modifiera läkemedelsintaget lite grann. Att man kanske inte måste ta en stor mängd läkemedel samtidigt utan man också kan dela upp det på lite olika sätt. För en förutsättning för att de här salivstimulerande medel man tar det är ju att man har fungerande spottkörtlar. Och tyvärr är det så att om man inte har det så har vi inte några riktigt, riktigt bra metoder. Det finns en uppsjö av läkemedel eller munsköljmedel och tabletter man kan prova. Och för vissa så kanske en viss sort hjälper och för andra en annan sort. Men där är en förutsättning att man har viss salivproduktion.
Mm. Har du det, Anna?
Ja, men det är det jag undrar hur jag ska äta. Jag tycker dagtid är det inga problem. Det är hela nätterna.
Mm.
Och sen ska jag tillägga att jag inför sedan flera år för artros, Oxycontin och Oxynorm i behov.
Mm. Jag tror att det kan vara viktigt att du talar med din läkare om de läkemedel du tar och på vilken påverkan de kan ha på din salivproduktion.
Mm. Matilda hade någonting till för här också.
Ja, jag tänkte också att man gärna kan undersöka om det skulle kunna vara så att du kanske har rätt till något som heter särskilt tandvårdsbidrag. Det kan man få
men det har jag fått.
Ja, men så bra.
Mm.
Ja, det har jag fått, men det hjälpte ju inte mig. Med nätterna.
Nej, det förstår jag.
Nej. Du får gå tillbaka till din läkare helt enkelt och se om det kan bli bättre.
Ja.
Du kan få byta en annan medicin till det. Tack så jättemycket.
Jag tackar för rådet.
Ja, tack för att du ringde, Anna. 08 215 216 är numret som du ringer om du vill ställa en fråga om tänder. 08 215 216 eller mejla kroppsnabelasverigesradio.se. Nu ska vi prata om ett av de svåraste problemen som kan drabba munnen, nämligen parodontit eller tandlossning. En av de som drabbats är Tove Höglund som har en tuff tid bakom sig både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Och parodontit är också ett tydligt exempel på hur munhälsoproblem kan mynna ut i andra sjukdomar.
Alltså det var fruktansvärt. Jag har alltid tyckt att jag är söt i ansiktet och sen så tittar jag med spegeln och så ser jag anskrämlig ut. Alltså sådär så att folk tittar två gånger.
Det tog tid innan Tove sökte vård för sina tänder. Det var när hon var gravid hon märkte att hon började få en glugg mellan framtänderna. Hon tänkte att det kanske har med graviditeten att göra.
Så jag har inte tandläkarskräck utan det var framförallt en ekonomisk fråga och att men det är jobbigt och bökigt att gå till tandläkaren och hitta en tandläkare. Så att gå varje år till tandläkaren och betala pengar, det tyckte jag var en onödig utgift helt enkelt. Så jag bara sköt upp det helt enkelt.
Problemen med munhälsan blev bara värre, smärtan blev allt mer intensiv och det blev svårare att äta.
Men sen så började jag få problem med att äta knäckebröd till exempel, för tänderna började bli lite ont, de var lite lösa. Så jag rationaliserade bort alla såna här äpple, morot, allt man var tvungen att bita i själv. Hårda saker. Men det funkade bra så länge jag tog något på min gaffel och stoppa in det i kinden i munnen. Till slut gick det så långt att jag inte kunde bita av en hamburgare.
Hon tar sig till slut till tandläkaren och ingreppen börjar. De började operera bort sjukt tandkött. Hon fick inte vara sövd, men hon fick lokalbedövning. Ingreppen var vid flera tillfällen och varje ingrepp varade i cirka 2 timmar.
Smärtan är fruktansvärd. Sen så hade jag också, tar inte bedövning så bra på mig, så jag fick ofta ta om bedövning, så jag låg ofta och väntade på att tänk om bedövningen släpper. Och sen då efteråt, när bedövningen väl släppte, så hade jag fruktansvärda smärtor i munnen. Och att ligga på det här bordet och inte se någonting, bara ha redskap i munnen i ungefär 2 timmar i taget. Det var så fruktansvärt. Så jag tränade på andningsövningar och på att försöka att liksom, inte vara riktigt närvarande där jag var.
När de skar upp tandköttet och sydde ihop det igen blev tänderna cirka 0,5 centimeter längre. När hon såg sig själv i spegeln under den här perioden kunde hon inte känna igen sitt ansikte.
Så jag hade stängd mun så mycket jag kunde. Varje gång jag träffade någon ny, jag arbetade då som lärare, så varje gång jag träffade en förälder eller så ursäktade jag. Jag var alltid tvungen att förklara varför jag såg ut som jag gjorde i munnen. Så att jag tappade väldigt mycket självförtroende. Jag skämdes. Det påverkade mig psykiskt väldigt mycket. För hade det varit någon annanstans, hade det varit foten eller hade det varit något man hade kunnat dölja, så hade det varit en helt annan sak. Men det här var ju mitt ansikte mot omvärlden, så att det var, jag förlorade mitt utseende helt enkelt.
Fick du höra någon gång om att tandlossning också kan, det kan öka risken för andra typer av sjukdomar, att munnen ändå hänger ihop med resten av kroppen?
Nej, det har jag aldrig hört.
Det var ju den första frågan jag ställde mig när jag fick uppdraget av regeringen.
Om cirka en vecka kommer remissvaren till regeringen kring utredningen när behovet får styra ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Särskild utredare för utredningen är Veronica Palm.
Det har ju länge varit en diskussion i Sverige kring varför tänderna inte är en del av kroppen. Varför behandlar vi hela kroppen som någonting annat än det som är i munhålan? Både när det gäller pris, det är kanske det som folk mest reagerar på, men också att vi liksom kopplar loss tänderna och munhålan från all annan sjukvård i behandling. Så att tandläkaren kan ju se en massa saker som hälso- och sjukvården har nytta av. Och hälso- och sjukvården kan ju upptäcka, kan ju liksom veta sjukdomar som patienten har som påverkar också munstatusen.
Några av förslagen är att unga vuxna mellan 20 och 23 år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet och inte den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Och att varje patient ska få en individuell tandhälsoplan. Veronica Palm säger att förslagen bygger på en omfördelning av befintliga medel.
Sen hoppas jag naturligtvis att regeringen också och remissinstanserna tittar på de beräkningar som vi har gjort av hur man skulle kunna gå vidare med att ha en finansiering för tandvård som liknar den i hälso- och sjukvården. Och att de helt enkelt väljer att gå vidare med också de förslagen. Men där krävs det ju extra resurser.
Varför tror du, eller varför tycker du det är viktigt att stärka samarbetet mellan tand- och sjukvård?
Alltså patienterna är de stora förlorarna, men också att man skulle kunna effektivisera naturligtvis både tandvården och hälso- och sjukvården om man hade en större koppling mellan varandra. Om man upptäckte att sjukdomar som man kan upptäcka i munhålan men som är rent, som har påverkar hela andra delar av kroppen och vice versa.
Rydén.
Hej Rydén, Nino här från Kropp och Själ.
Hej.
Lars Rydén är professor vid institutionen för medicin vid Karolinska institutet och huvudförfattare till studien Parokrank.
Ja, det viktigaste fyndet var att man hade en 38-procentigt högre risk att utveckla förstagångsinfarkt om man hade parodontal sjukdom.
Resultaten visade att patienter som hade sin första hjärtinfarkt också hade en ökad förekomst av parodontit, alltså tandlossning.
Så att den stärker ju då misstanken att det verkligen är ett samband som inte bara är tillfälligt eller beroende på parallella riskfaktorer, utan att det är misstänkt då att vara ett kausalt samband, ett orsakssamband. Periodontal sjukdom tidigt i livet leder till en ökad risk för hjärtinfarkt.
Munhålan och den övriga hälsan hänger ju ihop. Munnen är ju en del av kroppen. Även om vården är uppdelad i tand- och sjukvård. I och med pågående och färsk forskning kring sambandet mellan tandlossning och övriga sjukdomar växer kunskapen kring detta.
Ja, kunskapen säger oss då att människor som har hjärtinfarkt bör tandundersökas. Och om man vänder på kuttingen så blir det istället så att människor med parodontal sjukdom som går till tandläkarna, tandläkaren ska fundera lite kring hjärt-kärlrisk och kanske skicka dem till läkaren som kan utreda om de har riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och så ta hand om dem. Så att de här två samspelar på ett sådant sätt att det blir ett intressant samarbete mellan tandvård, tandhälsovård och sjukhälsovård så att säga.
I slutändan är det en politisk fråga hur de olika praktikerna ska samarbeta, säger Lars Rydén. Men att prata om det är ett steg i rätt riktning, tror han.
Om det budskapet går ut och man liksom uppfostrar folk med det, så kan man ju hoppas att man får ett bättre samspel mellan tandvård och vanlig hälso- och sjukvård.
Jag tycker att det är katastrof.
Tove Höglund hade ett rent helvete när hon vårdades för tandlossning. Den psykiska och fysiska smärtan tog hårt på henne och ingreppen kostade henne cirka 50 000 kronor.
Jag tror att det är jättemånga med mig som struntar i att gå till tandläkaren, för de tycker att det är en onödig utgift om de ändå inte har problem. Det borde ju naturligtvis kosta som andra operationer. Om jag hade haft en annan sjukdom så hade jag inte behövt bekosta det så mycket själv.
Skammen tror Tove är en stor del att vi inte pratar om tandlossning som den folksjukdom den beskrivs som. När det var som värst försökte hon hitta någon som hade genomgått samma sak som henne.
För jag försökte se, finns det någon annan? Finns det någon jag kan prata med? Någon som kan berätta att det kommer bli bra? Men jag hittade bara bilder på konstiga gamla farbröder utomlands som hade mycket, mycket värre tänder än jag. Jag hittade ingen som jag kunde relatera till. Jag tror dels att det fortfarande är skamligt. Jag tror att det är kopplat till dålig hygien, missbruk, fattigdom. Så jag tror att folk skäms över det.
Tove är öppen med vad hon gick igenom, att hon hade tandlossning. Hon lägger upp bilder på sig själv från tiden det var som värst på sina sociala medier.
Jag tänker bryta det här tabut. Jag tänker minsann visa att det här finns, och jag har flera gånger blivit kontaktad av tjejer på privata meddelanden som jag inte känner. Som så här, kan du berätta vad kommer hända?
Hur mår du idag?
Men jag mår bra. Jag har jättefina tänder. När jag precis hade fått den här nya bryggan då, efter att jag hade fått bort de fruktansvärda tänderna, så då stod jag bara och speglade mig hela dagarna. Det var gött.
Sist här Tove Höglund, intervjuad av Ninos Chamon. Och vi pratar tänder och munhälsa, kropp och själ idag. Du som har en fråga, ring direkt till oss och ställ din fråga till vår expertpanel. Professor Margaret Sellberg-Känn, tandhygienist Matilda Forsberg och tandläkare Eston Björn Klinge. Vad undrar du om tänder? 08 215 216 är numret du ringer. 08 215 216 eller mejla kroppsnabela@sverigesradio.se. Margaret, du som har forskat mycket kring det här, just om sambandet mellan annan sjukdom och munsjukdom. Varför har vi det här systemet när vi skiljer på tandhälsa och annan hälsa?
Ja, det var ju så. Det var bestämt från början. Ja, så att, men det är klart, jag tycker det är jättebra att man reviderar just de här olika bidragssystemet. För många gånger när man har blivit sjuk så är det oftast man bortprioriterar tandvården, för det finns så mycket annat att tänka på. Kan man nu få extra hjälp, stöd från tandvården, sjukvården och även familj och bekanta och stötta på, så man inte glömmer bort tandvården, så är det ju superbra.
Mm. För det är ju då, vi pratade ju om pankreascancer tidigare, här nämndes hjärtinfarkt. Det är ju en hel rad allvarliga sjukdomar.
Ja, jo. Och det är ju så. Det finns ju vissa riskfaktorer som är kända redan, så att man kanske kan göra det mer förfin, att man kanske kan satsa på de som redan har en förhöjd risk och satsa på dem extra, att försöka få dem att komma till tandvården och sjukvården är mer integrerat, så läkarna pratar mer med tandläkare och vice versa, tror jag faktiskt kommer göra jättebra nytta i framtiden.
Matilda, Tove berättade att det är väldigt skamligt att ha dåliga tänder, och så är det något du känner igen?
Absolut, och just i och med att framförallt då parodontit är en väldigt dold sjukdom, det är egentligen ingenting man kanske märker av, och när man väl märker av, så precis som vi hörde, så märker man av det ofta ganska sent skede. Därav vikten att man då går på de här regelbundna undersökningarna, för att det man ser, det är inte alltid det syns för det blotta ögat, utan vi behöver ju utföra undersökningarna där vi undersöker tandköttet genom att se om det blöder eller om det finns så kallade fördjupade tandköttsfickor. Och röntgenbilder också.
Så det här är ju en diskussion, liksom hur mycket tid och hur mycket pengar ska man lägga på att gå till tandläkaren när allt är bra. Vad säger du om det, Matilda?
Jag tänker också att det är viktigt att påminna om det tandvårdsstöd som faktiskt finns idag. Och då är det ju så att alla personer har rätt till ett tandvårdsbidrag. Det kommer varje år, ofta första juli varje år helt enkelt, så de flesta har nog fått det nu. Är man 24 år upp till 29 så har man 600 kronor per år. Är man 30 upp till 64 så har man 300 kronor per år. Och det är alltså ett bidrag som du kan använda hos till exempel.
Är det något som finns automatiskt eller måste man ansöka om det?
Det kommer automatiskt. Och det där har ju vi inom tandvården koll på. Men det som patient som såklart bestämmer när du vill använda det. Man kan som mest ha 2 stycken sådana bidrag sparade, så att säga.
Nej, hur ofta tycker du att man ska gå och undersöka sina tänder, munnen?
Det är ju högst individuellt. För vissa kanske räcker att gå var tredje år eller ännu glesare. Men andra kanske behöver gå minst en gång per år eller däremellan gå på så kallade stödbehandlingar, till exempel hos tandhygienister. Man får hjälp med sin munhygien och så vidare.
Mm. Björn, vad tänker du?
Jag tänker att vi har en fantastisk tandhälsa i Sverige och vi har ett system som är unikt i världen när det gäller då tandvårdsstöd. Men icke desto mindre så är det ju så att munnen är en sak och kroppen en helt annan sak. Och på något sätt så blir det lite grann som att spruta eau de cologne i luften och säga att vi är på väg mot en jämlik tandvård. För det är vi absolut inte. Det kommer fortsatt att vara, även med det nya förslaget, en stor socioekonomisk skillnad mellan de som har råd att ta vara på det tandvården erbjuder och de som inte har råd att ta del av detta. Så där hoppas man ju på sikt. Och jag tror, optimist som jag är, att det talas mer och mer om att faktiskt munnen är en del av kroppen. Och att det kanske kan vara rimligt att man har lite likartade system när det gäller sjukdomsbehandling.
Nu har vi med oss Josefin. Hallå Josefin.
Hejsan.
Hej. Hej. Du har något som heter kronor. Det låter som en dyrbar historia.
Ja. Jo, men det är det. Ja, jag har också en fråga då kring kronor. Jag har haft ganska mycket problem med min mun och jag går hos tandhygienist 2 gånger om året till exempel, för jag har mycket tandsten. Och jag tror också att det är så att nu är det väl 20 år sedan jag fick de första lagningarna, så att nu har liksom de börjat gå sönder. Och då har jag blivit rådd att göra kronor istället. Det är en ganska kostsam historia. Beslutet är ju mitt, men det har liksom varit på inrådan av min tandläkare. Och jag har tyckt att det var svårt att veta om det är rätt beslut eller inte. Och det är väl, ja, som sagt, det är väldigt dyrt.
Vad skulle vara anledningen då att du skulle slippa de här hålen du har?
Att de säger då att en krona istället för att laga det igen är mer hållbart. Att då kanske jag kan ha kronan livet ut. Medan en lagning förmodligen, eller kommer väl att lossna eller gå sönder igen om x antal år. Liksom. Mm. Men sen när jag har googlat lite och så här, så är det ju, säger vissa att en krona har en livslängd på 3-5 år till exempel. Nu är det till saken att nu gjorde jag 2 kronor på en gång då, som jag satte in i juni. Och båda kronorna har redan trillat ut på olika tillfällen.
Aj.
Ja,
varav det låter inte bra.
Varav den ena kronan nu fick hon inte dit igen. Så det var förmodligen fel passform. Kändes aldrig helt 100% heller. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt att veta, för att man är så utsatt som patient, känner jag.
Precis. Vad säger du, Björn?
Alltså, det är ju alltid omöjligt här, särskilt i radio, att tala om exakt hur man ska göra i ett givet tillfälle. Men allmänt sett kan man ju konstatera att fyllningsmaterial har en begränsad hållbarhet. Om det sen är 5, 7 eller 8 år, det är lite olika för olika omfattande fyllningar. Men varje gång man gör om en fyllning så behöver man avverka lite mer tandsubstans. Mm. Och det betyder att en krona oftast är en mer permanent åtgärd. Den håller mycket bättre än en fyllning och behöver så att säga, normalt sett inte bytas ut på flera tiotals år.
Okej. Okay.
Var det ett svar som du är nöjd med?
Ja, det var ett svar, för att jag också ibland varit orolig för att det är någon slags, när man inte vet att det är, ja, men inte att tjäna pengar på mig, men att man rekommenderar, jag vet inte, jag har känt mig väldigt utsatt bara och inte riktigt vetat vad som är bäst beslut för mig. Liksom.
Det är stor igenkänning på det där, det är precis så känner jag också när jag var hos min tandläkare. Det här är ju ett problem också i det här att man betalar så pass mycket för det.
Ja. Vad
säger du om det, Björn?
Det är ju bekymret med tandvården, att för den som har goda ekonomiska resurser så behöver man inte ifrågasätta om man ska göra en eller flera kronor, för det har man råd med.
Men att man ibland har känslan av att de rekommenderar väldigt dyrbara behandlingar.
Jag tänker, alltså en sak som jag tror man ska fundera lite grann över, det är att ha kontakt med samma, om man känner förtroende för en tandvårdsklinik, att man har samma tandvårdsklinik, samma hygienist, samma tandläkare som då kan råda dig att nej, men nu avvaktar vi. Det här kan vi göra vid något senare tillfälle. Eller nu gör vi detta och så kan du utgå ifrån att det här kommer att fungera väl i 20-25 år.
Mm.
Så jag tror att det är väldigt viktigt att man kanske inte skuttar omkring när man har hittat en tandklinik där man känner förtroende, så tror jag att man vinner på att uppehålla så att säga den professionella relationen med tandvården där. För då kan, tror jag, man får bäst utbyte av behandlingen.
Mm. Tack så mycket, Josefin. Ledsen att man inte kunde lösa ditt problem totalt här.
Nej, bara som, i och med att det var inget svar på, är det inte ganska ovanligt dock att de trillar ut? Alltså att man får cementera om dem?
Jo, det får
eller
man nog säga.
Eller hela tiden?
Nej, det händer inte hela tiden. Det är ovanligt. Och sen kan det naturligtvis finnas en förklaring till varför det har skett. Men det är ganska ovanligt att kronor trillar ut efter cementering.
Och bara en snabb då, kan det tyda på att jag inte har en så bra tandläkare? Jag går samma. Jag går på en klinik.
Nej, nu ser Björn ut som han vågar inte riktigt svara på det, men kan det vara så?
Det är klart det kan vara så, men man måste alltid ha ändå i bakhuvudet att det kan finnas faktorer som har påverkat att det har blivit på det här sättet som ligger bortanför tandläkarens kontroll, så att säga.
Men det är väldigt dyrt med en second opinion, får man ju säga, eller vad man ska...
Ja, det är precis. Det, men det kan vara värt. Det kan vara värt.
Mm. Lycka till med din fortsatta kronkarriär, Josefin. Tack för att du ringde. Hej då. Jag ställer lite snabba frågor här nu. Hur får man bort tandsten på egen hand? Går det, Matilda?
Man ser just nu att det marknadsförs olika produkter för att ta bort hårdare beläggningar. Det är ingenting jag skulle rekommendera. Jag skulle inte använda det själv. Jag tycker att det är bättre att man har fokus på att hålla rent från bakteriebeläggningar medan det fortfarande är mjuka beläggningar. För det är inte så att tandsten blir till liksom från ena sekunden till den andra, utan det från början är det mjuka bakteriebeläggningar. Och det säger att ta bort mjuka beläggningar från tanden på ett skonsamt sätt är ju mer skonsamt för tänderna och tandkött än att ta bort hårda beläggningar.
Vi har fått flera frågor som handlar om kolsyrat vatten och sura drycker och så. Hur är det med det? Ska man dricka med sugrör eller någon som undrar?
Just kolsyrat vatten, vad jag har läst utifrån de forskningsstudier som finns, så finns det inte riktigt belägg för att det skulle orsaka skada på tänderna. Men just kolsyra i sig är en väldigt flyktig syra. Och dessutom innehåller det mineraler, det är ett mineralvatten, så att det finns andra buffrande egenskaper. Men sura drycker däremot, så som till exempel läskedrycker, energidrycker och så vidare, det ska man ju begränsa. Det är ingenting man ska dricka varje dag, utan räknas i princip som godis. Och där har vi ju de här en gång i veckan.
Men just det här sura, det är någon som skriver att de börjar dagen med citronvatten varje dag, till exempel. Ganska mycket citron. Är det dåligt för tänderna?
Då kan man ju fråga varför man gör det, kanske. Och jag skulle säga att det är skadligt för tänderna, ja. Och där spelar också dryckestekniken in. Är det så att du nämnde sugrör, det är klart får du in liksom, och utan att röra tänderna så orsakar det mindre skada, för det kommer inte i kontakt på samma sätt. Medan till exempel har du något surt i munnen under en längre tid och kanske gurglar som vid vinprovning till exempel och liknande, så det orsakar ju mer skada. Men där är det också just frekvensen av de här intagen som har stor betydelse. Och framförallt också att har man ätit eller druckit någonting surt, så ska man ju inte direkt efter gå och borsta tänderna, utan gärna vänta minst en halvtimme.
Varför inte det?
Jo, för att när du har ätit eller druckit något surt, så börjas ju det här syraangreppet i munnen. Och det vi var inne på förut, att en demineralisationsprocess startar. Och det innebär att emaljen på tanden blir mjukare och också känsligare. Så att då får man vänta och liksom låta det byggas upp igen med hjälp av saliven och andra skyddsfaktorer man har i munnen.
Vi har en lyssnare till med oss på tråden. Det handlar om magsjukdomar. Hallå!
Hej! Jo, det som du nämnde. Jag skulle vilja gärna få veta lite mer om kopplingen mellan flor och inflammatoriska tarmsjukdomar. Och ifall att det finns en koppling, skulle man kunna då rekommendera de patienterna något med mindre flor eller naturborst? Som Misoak till exempel, det är ena frågan. Får jag ställa en fråga till också?
Ja, jag är lite snabbt på det. Alltså,
Jo, jag märker att vanliga traditionella tandkrämer orsakar för mig som en hinna efteråt på innersidan av kindköttet och tandköttet. Men om jag använder det här med enzymer, tandkräm med enzymer, då har jag inte det problemet. Vad är det för hinna som jag får och varför?
Okej, vi börjar med fluoret och tandsjukdom. Ja. Finns det något samma där, Björn?
Mellan fluorid och tarmsjukdom var frågan. Och så vitt jag känner till så finns det inget samband med det. Inget visat samband.
Okej. Matilda, det här med beläggningar och enzymer och
tandkrämer. Alltså det låter som vissa tandkrämer, de flesta tandkrämer innehåller ju flera olika substanser. Många tandkrämer har något som ska göra att det skummar lite i munnen. Brukar stå som SLS på baksidan på tuben, alltså natriumlaurylsulfat eller sodiumlaurylsulfat. Och det kan vara väldigt irriterande och vara förstärkt för vissa munnar. Just när det blir en beläggning som är avskrapbar, det är egentligen i sig ofarligt. Men det är klart att då kan det vara bra att byta till en snällare tandkräm.
Det får tyvärr bli sista ordet, för jag har fått jättemycket frågor och inte hunnit med fler än så. Tack så mycket, Matilda Forsberg, tandhygienist på Isman. Tack Björn Klinge, seniorprofessor vid KI, och Margaret Sellberg-Känn, också professor vid KI. Och tack alla ni som har varit med och skickat frågor till oss där i Kropp och Själ. Vi slutar där idag, laddar för nästa veckas program om känslan för saker. För vissa grejer är mer än bara saker. Det kan vara ett ärvt smycke som påminner om en saknad person eller en ihjälkramad loppäten nallebjörn man aldrig skulle slänga. Men den känslomässiga bindningen till tingen kan också ha en mörkare sida, och mer om det blir det nästa vecka. Tills dess, följ oss gärna på Facebook och Instagram. Dagens producent Alice Löv, Ninos Chamon var reporter, tekniker Astrid Anka Krona, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1 Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.